Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till säsongspremiären av er favoritpodd i kategorin tre vuxna män som googlar saker tillsammans, Bröderfolkens podd. Vi kommer som vanligt direkt ifrån den hemliga poddbunken djupt under Svinsunds vatten, som idag är något översvämmad till följd av stormen Hans som rasar för fullt just när vi håller på att spela in.
Ja, vi misstänker imperialistisk aktion mot oss.
Ja, det är väl den enda rimliga slutsatsen att dra.
Ja, så jag ser inte helt vad folk klagar över. 100 mm nedbör per dygn. Är inte det som cirka vanligt?
Ja. Jo, nej, det ligger någonting i det. Vi har ju verkligen haft en ordentlig svensk sommar i år.
Ja,
jag förstår inte folk som klagar på klimatförändringarna.
Nej. En vanlig svensk sommar är en helt vanlig vecka i Bergen.
Ja, jag får faktiskt checka om detta är nog regn till att meteorologisk institut ville gett ut farvarsel på Västlandet, för det att vi det är nog högre kriterier här än resten av landet.
Ja. Det är typ, om det blir jordskred och vägarna regnar bort, så ger de en varning.
Ja, nej. Det här väl varit moderat farnivå, gult varsel på Västlandet.
Ja.
Så vet jag kan säga.
Mm. Moderat farlighetsnivå, a.k.a. Anders Borg på midsommarfest. Vad dumt.
Ja, det är verkligen... Det är verkligen spännande, den där Anders Borg-grejen, för det känns som att det är liksom... Det är på något sätt liksom moderatskämtet som aldrig dör.
Nej, men det är fantastiskt kul att den nördiga finansministern kukade ut fullständigt på en fest. Det kommer aldrig sluta vara kul.
Det är ju sant.
Jag kommer prata om det här med mina barnbarn som inte har någon aning om vem Anders Borg är. För varken riksdagen eller Moderata samlingspartiet finns kvar i Folkrepubliken över Kågedalarna.
Det är ordförande Nikanor som styr med järnhand.
Ja, ja, det är vi kommer vara ungefär 70 pers. Vi är alla potatisbönder.
Ja, det är ju i och för sig föredömligt att odla potatis så långt norrut.
Ja, det som kommer fram nu är väl... Jo, nej, men potatisen, det är bara därför man kan ha jordbruk där uppe. Den tål typ allt.
Ja. Men, ja, det har ju trots allt hänt lite grejer sen vi såg sist. Bara för att vi inte spelar in så stannar inte politiken, och det tycker jag är oförskämt.
Ja.
Ja. Norge har fått två nya ministrar och en ny partiledare. Jag tänker att vi bara snackar om den nya partiledaren, för det är den morsomste saken.
Ja, alltså, finns det något kul med den nuvarande norska regeringen?
Nej, det gör ju inte det.
Det känns som den mest... Den torraste grupp människor som har...
De klarer jo ikke å ha interessante skandaler en gang. Hvem bryr seg om at Ola Borten Moe har kjøpt våpenaksjer og så ikke sagt noe om det, og vært med i statsrådsbehandlingen av investeringer i selskapene har kjøpt aksjer i?
Det er jo i og for seg litt rolig at han heter så.
Er det? Har noen av delene av navnet noen betydning på svensk?
Nei, men er han slekt med Per Botten?
Ja, Per Borten var vel faren eller bestefaren, tror jeg. Ja, hans morfar er tidligere statsminister Per Borten.
Ja, just det. Ja, nej, i övrigt så var det nog ingenting som stack ut.
Nej.
Det vill jag inte påstå.
Enst jag har att säga om det är egentligen att han är en skip type och är väldigt förnöjd med att han inte längre sitter i regering eller är nästledare för Centerpartiet. Klart, ministern som övertar posten hans är ju inte speciellt mycket bättre.
Nej. Jag tänker att de har väl ett hårt tak.
Ja, när man först har gitt Centerpartiet posten för forskning och högre utbildning så är man i den uheldiga situationen att man måste placera en centerpartipolitiker där och de är alla mot forskning och högre utbildning.
Ja.
Men det som också har skett i sommar som är långt göjare.
Ja.
Är att Rött har fått en ny ledare.
Ja.
Efter att Bjørnar Moxnes har varit i lite trubbel.
Det är ju en väldigt underhållande skandal det här.
Ja.
På gott och ont.
Och jag är jättearg över att inträffa det typ precis efter vi gick på säsongspaus.
Ja, det var osis och dålig planering från vår sida.
Ja, jag tycker framförallt dålig planering från Bjørnar Moxnes sida.
Ja.
Han kanske lyckades behålla förtroendet för liksom Rött styre där i mitten av juli, men han tappade mitt.
Ja, nej men det var ju, ja men som sagt, oförskämt att inte de tar semester från allt när vi gör det.
Ja.
Ja.
Eller alltså, sakens kärna skedde ju försövet för vi tog sommarferie 16 juni.
Ja.
Tog Bjørnar Moxnes ett par Hugo Boss solbriller från en butik på Gardermoen lufthavn utan att betala.
Jag vet inte vad som är bäst här, att han gjorde att han snattade på flygplatsen eller att han snattade Hugo Boss.
Jo, men alltså det mest övervakade stället i Norge.
Mm.
Alltså, jag tror väl, alltså nu, jag tror väl egentligen inte på typ det här anarkistiska snatta som politiska aktion. Det tror jag liksom, det tycker. Men ska man sno saker, då ska man sno det från flygplatser.
Ja.
Ja, alltså överprisa solbriller på en enda mer overpriset flyplassbutikk. Virker som det naturlige stedet å gjøre det hvis det er en slags protest.
Mm.
Ja, det kan ligge noen ting i.
Det som var Moxnes sin opprinnelige forklaring var at han hadde tatt med seg brillene med et uheld mens han gikk rundt i butikken, og når han senere oppdaget at han hadde de med seg, så tog han av prislappen och latet som ingenting för det ville varit väldigt flaut att gå tillbaka och säga.
Ja.
Ja, hade varit mindre konstigt än att ja men göra det som händer nu.
Det är ju frågan.
Ja, efter vart kom övervakningskamera videon ut och det ser ganska bevisst ut.
Ja.
Ja, det var ju tråkigt.
Det är synd när man ljuger och blir påkommen, det tänker jag alltid.
Ja. Så i löpet av juli så hade man en process hvor Moxnes i intervjuer etter hvert måtte innrømme mer og mer av det faktiske hendelsesforløpet, før han til slutt ble sykemeldt, og en dag før sykemeldingen gikk ut, så kunngjorde han at han trekker seg som partileder.
Ja. Et klassisk tecken på oskuld.
Ja, det... Det tenker jeg, at han har åpenbart ikke gjort noe galt her. Det eneste han har gjort galt er at han under ingen av disse pressekonferansene hadde på seg solbrillene.
Ja, det hadde vært noe.
Å, det her var så jävla coolt.
Så Moxnes har fått en bot på 3000 kroner, mistet jobben som partileder, og kan aldri igjen offentlig gå med solbriller. Så en relativt hard straff for en ganske ubetydelig forbrytelse, vil jeg påstå.
Altså, hva hadde solglasøgonen kostet om han bare hadde kjøpt dem?
1200 eller noe, tror jeg.
Ja. Ja, det er jo en viss skillnad.
Mm. Ja, alltså vad gör man ens om man är en för detta partiledare som är typ 40? Vad ska han göra resten av livet?
Ja, det är en bra fråga.
Ja, si det. Han sitter nog uansett på Stortinget fram till 2025.
Ja, det är klart. Han har ett jobb fortfarande.
Ja, och sen får han väl en pension därifrån, antar jag.
Jo, alltså det var inte hans personliga ekonomi jag var orolig för. Det är mest så att han inte går hemma och börjar dricka eller något.
Ja, nej, det har du rätt i.
Ja, nej, alltså det här är så otroligt dumt. Det är...
Ja...
Alltså jag skiter väl ifall Björn Moxnes snor solglasögon. Jag tycker egentligen att det är bra att man snor solglasögon på flygplatser.
Alltså det är ju rimligare att man köper dem för vad de kostar.
Ja. Men alltså ifall det här hade varit det som kraschade rött, då hade nej landsförvisning till Svalbard.
Ja.
Alltså riktigt gammalt hedligt maoistiskt spöja honom med påk.
Vi måste ha en kampsession med Moxnes.
Ja, nej, men det tycker jag de hade behövt. Alltså, ja. Sen så uppskattar jag väl att nya partiledaren också är från Finnmark. Att liksom Finnmarkifieringen fortsätter.
Ja. Har vi något intelligent att säga om den nya...
Marie Sneve Martinussen? Nei, har vel ikke så veldig mye å si om henne. Hun ble valgt inn på Stortinget sist valg. Representerer Akershus til tross for at hun er fra Finnmark.
Ja.
Hun også, akkurat som Bergstø, så man må nesten stille seg en spørsmål om hva er det som skjer her med denne finnmarkske koloniseringen av Akershus?
Ja.
Ja, hennes morfar var gammal kommunistpartisan.
Jag glömmer ju hela tiden bort att Norge hade såna.
Ja.
I Sverige satte vi ju dem i läger under hela kriget.
Jo. Men det är... Nej, men det är... Max, det är intressant. Vissa sprängde vi också.
Jo, visst. Om de jobbade på Norrskensflamman så...
Ja. Det tycker jag är helt sjukt att... Det här är sidospår, men tidningen vars journalist tillsammans med några officerare genomförde det här terrorattentatet. Den finns fortfarande och är fortfarande den näst största tidningen i Norrbotten. Så de måste liksom med jämna rapportera om det här då.
Jaså.
Och det blir liksom väldigt, men alltså, nu är den väl liksom bara en helt vanlig moderat/gammal liberal tidning. Det är liksom, jag tror inte de skulle spränga Flamman nu.
Om inte annat för att Flamman ligger i Stockholm nu.
Ja, precis. Och att de gör inte så mycket man kan bli arg på längre.
Nej. Det är, om man inte är turk.
Ja, precis. Men det är alltid lika spännande när liksom, Norrbottenskuriren måste prata om den gången en av deras medarbetare genomförde ett terrorattentat.
Jag tycker det är spännande att de väljer det.
Ja, nej, men det går som
att de inte bara håller käft.
Nej, men det går som inte att ignorera, för det var en stor historisk händelse i Norrbotten.
Går det kan att ignorera, alltså. På baksiden, på sista sidan flera norska aviser så har man gärna sån forsiden fra avisen for 70 eller 100 år siden eller noe, og hver gang Aftenposten eller Morgenbladet begynner å nærme seg 40-tallet, så hopper man plutselig fram eller tilbake.
Ja.
Marie Sneve Martinussen har ellers blitt arrestert under en miljødemonstrasjon i en liten by i Murmansk Oblast. Spilt bass i et indie-pop-band som heter My Little Pony.
Ja, man får ta det bra med det dåliga.
Ja.
Men det är ändå kul att ledare för det norska, ja, inte det norska kommunistpartiet, men ett norskt kommunistparti har blivit arresterad av ryska staten, medan den socialdemokratiska norska NATO-generalsekreteraren har varit sovjetisk spion.
Ja.
Ja.
Det låg kanske någonting i det kungen sa.
Ja.
Han var före sin tid.
Hennes kusin är center lokalpolitiker i Sydvaranger.
Ja. Alltså kommunen där Kirkenes ligger för oss, för de svenska som lyssnar.
Ja, precis. Jag undrar vad som gjorde hennes morfar eller farfar och hans farfars far Håkan Sneve argast att det ena barnet blev maoist och det andra blev centerpartist.
Mm. Kan man verkligen undra. Vart gick det fel?
Ja, alltså jag tror inte det finns så många maoister redan i rött.
Ja, nej, det gör det nog inte. Men
och ingen av de är 37 år gamla.
Nej, så är det nog. Fast hon gick ändå i alla fall med i partiet när det fortfarande fanns några maoister kvar. Då.
Ja, alltså...
Ja, en 23 stycken.
Det finns någon maoister igen. Man bara hör inte så mycket om det utom när de dyker upp på landsmöte och främjer ett eller annat helt sinnsykt förslag.
Ja.
Ja, det tycker jag är sympatiskt. Alla partier ska ha liksom en liten harmlös falang, liksom bara helt sjuka. Det ska finnas 20 pers rött. Som tycker att nej men Mao var bra och jag tänker inte sluta säga det.
Ja, men alltså man riskerar ju att den harmlösa gärningfraktionen plötsligt blir ett flertal, slik som NATO-tillhängare i SV.
Jo, precis. Det var ju roligare när de i SV var typ titoister.
Nej, titoisme var alltså standardpositionen i SV, i goda gamla dagar.
Ja, den gamla goda tiden, typ januari 2022.
Mm. Ja, det var dagar det.
Ja.
Sen får vi aldrig tillbaka.
Nej. Jag tror att typ det halvår jag tyckte politiken gick ganska bra, tog slut där. Från typ att Dadgostar sköt Stefan Löfven i knät till så att Ryssland gick in i Ukraina. Då kändes det helt ok.
Ja.
Sen har jag fått sogna för mina synder.
Mm. Man ska aldrig få hybris.
Nej.
Det straffar sig i längden. Men ja, alltså apropå att politiken har brustit alla gränser och tappat förståndet fullständigt. Jag tänkte att vi skulle fortsätta detta invigningsavsnitt med och ta en titt på vad våra gamla kompisar på Aftonbladet säger.
Sikkert bare bra saker.
Ja.
Ja. Nej, det är ju... det första och sista vi väntar oss.
Det första som lämnar kroppen eller som lämnar människan är hoppet om att Aftonbladet skriver något bra.
Ungefär så, ja. Vi har ju en, det är ju en klassisk ja, men på många sätt en klassisk vänsterinstitution i svensk media. Det var ju Aftonbladet som på den tiden den var helägd av LO drev på mycket av kraven som ledde till att experimentet med löntagarfonder inleddes. Och de var i allmänhet så pass liksom radikala på den tiden att de ofta kallades pravda av den sortens människor som tycker sånt är kul.
Ja, också snabbt sidospår där. Det är ändå helt sjukt att vi försökt oss på liksom avskaffandet av kapitalismen, men lite halvt.
Ja, alltså löntagarfonderna är ju en sån grej som vi borde göra ett temaavsnitt om någon gång.
Jo, eller kanske inte att vi gjorde lite halvt, utan att de som skulle genomföra det typ inte ville, men gjorde det ändå. Mm.
Jo, nej. Alltså, det var ju en märklig period där när de försökte, som du säger, avskaffa kapitalismen genom beskattning och samtidigt avreglera finansmarknaden.
Ja.
Det var ju, alltså, andra Palme-regeringen var ju inte den mest politiskt konsekventa regering vi har haft i Sverige.
Nej, det var väl i och för sig inte Fälldin-regeringarna heller, men...
Nej, gud nej, det var ju... Jag tröttnar ju aldrig på att påpeka att det var en borgerlig regering som förstatligade den svenska stålindustrin.
Ja, men det var så 70-80-talen var helt enkelt.
Mm.
Ja, men Aftonbladet.
Ja, hur som helst, den här Pravda-perioden tog ju då slut på 90-talet efter att de... Ja, men dels efter att A-pressen avvecklades och sossarna bestämde sig för att det här med att ha en sympatisk press är ju skit egentligen. Vi borde sälja alla till olika norska mediekoncerner.
Ja, nej.
Jag vet inte om norska A-media äger några svenska tidningar. Det hade varit underhållande om de hade sålt det till dem.
Ja, men det hade väl varit otroligt konsekvent att... I Sverige får varken arbetarklassen eller staten äga någonting. Däremot får utländska stater och arbetarklassen äga lite vad som helst här.
Ja, ja, ja. Det är ju... Ja, men till exempel så är det ju norr om typ Östersund och Trondheim på norska sidan så är det ju SJ som kör tågen i Norge och Vy som kör dem i Sverige.
Ja, det här kommer vi behöva klippa bort. Men om jag någon gång ska begå terrorattentat så är det mot Vy.
Ja.
Jeg har hatt gleden av å kjøre et SJ-tog i sommer. Jeg tenker at man kan gå tilbake til å ha helstatlig jernbanetrafikk.
Ja, det er.
Jeg tror vi er beredt å stille oss bakom det.
Ja.
Men da selvfølgelig at viktig å presisere at det er en stat som eier alle togene innenfor sine grenser.
Nei.
Ikke at man har altså SJ i Norge og vi i Sverige.
Nei.
Ja, det men altså det her har Sverige redan på ordna at det kommer være Hongkong som äger alla tåg.
Mm. Jo, det är lite så. Men vad fan? Jag har en katt här som har bestämt sig för att mikrofonsladden är det mest intressanta hon har sett i sitt liv.
Ja.
Ja, så jag misstänkte att detta kommer att bli ett problem när du visste oss katten uppe på skrivbordet.
Ja. Så här i efterhand kan jag väl säga att det var ett misstag att låta henne komma upp hit.
Ja, jo, nej men ja, det här kommer inte vara... Det kanske kan vara ett misstag nu, men det är lika bra att acceptera att hon kommer vara där. Oavsett vad du tycker är en bra idé eller inte.
Jo, lite så är det ju. Det är ju, ja men, jag har kommit underfull med det att katter, och framförallt kattungar, ägnar sig åt tre aktiviteter i sitt liv. Mm. Dels sover de, dels äter de, och sen spenderar de hela resten av sin tid med att spela Assassin's Creed IRL.
Jo, det är lite
så. Är det inte det vi alla önskar?
Jo, jag önskar att jag hade energin och de fysiska förmågorna att göra det.
Ja, men lite så är det väl. Det är ju...
Jo, men alltså, uansett hur långt ned du faller så går det fint så länge du landar i en höjstake.
Ja. Det är liksom... Faller 150 meter, landar i en halv meter hö i en träkärra. Och bara rullar ut och fortsätter gå. Alltså det här är ju samma problem som jag hade i natt. Att när jag tar grejerna bort från henne så tror hon att jag leker.
Ja, ja. Det är...
Ja, men Aftonbladet.
Mm.
Hur som helst. Dels så sålde ju sossarna alla sina... Eller LO ska jag säga, sålde alla sina tidningsinnehav. De har fortfarande typ 15% av Aftonbladet och rätt tillsätta den politiska redaktören. Men dels... Och sen dels på 90-talet så upptäckte jag Aftonbladet internet.
Mm. Ja, det är...
Alltså typ först med att ta internet till Sverige. Inte riktigt, men...
Jag har checkat och så vitt jag kan se äger norska A-media ingenting i Sverige.
Nej.
Fan.
Det här var för bra för att vara sant.
Ja.
Men hur som helst, det här ledde ju då till att de plötsligt, helt oförberett, blev Sveriges största tidning. Och jag är lite osäker på om de är det fortfarande, men de är ju definitivt uppe där.
Jo, men jag tror att de är störst. Jag tror att Expressen har hållit på att komma ikapp, men...
Ja, för det var ju de som var störst under typ hela efterkrigstiden.
Jo.
Fram till dess. För övrigt, lite kul, Expressen grundades ju av en grupp liberala journalister som var frustrerade av att Aftonbladet var för pronazistisk.
Ja.
Vilket är lite kul när man tänker på att typ 5 år efter det så köptes Aftonbladet av LO och sen så blev det liksom Rudolf Meidners officiella organ.
Det här är både sjukt och skrämmande, men största tidningen i Sverige är DN.
Åh, herregud.
Jag ser inte undra på att det landet har gått åt helvete.
Bevara oss väl, ja. Ja, nej. Men, så nuvarande, alltså, ja, sen typ, vad kan det vara, 2019, 2020 någonting, så heter ju den här politiska chefredaktören som LO har fått tillsätta, Anders Lindberg. En man som
jag förgäves har försökt få mig att blockera mig på Twitter då.
Ja.
Genom liksom diverse mer eller mindre grova påhopp.
Man kan väl sammanfatta Anders Lindberg som att han är ett land av kontraster.
Ja.
Liksom väldigt...
jag bara läser överskrifterna på någon Anders Lindberg-ledare här.
Ja, det kan vara så att du förekommer oss.
Är den du har tänkt att snacka om bakfull? Låt oss prata lite om kärnvapenhot.
Nej. Inte den. För övrigt, en grej man måste ge Anders Lindberg, att om man kan tro någonting som hans ledarskribentkollega Susanna Kirkegård la ut på Instagram för några månader sedan, så är det faktiskt han som själv klipper Aftonbladets ledarpodd.
Det har jag mycket respekt för, det får jag säga.
Ja, alltså från en gör det själv-podd till en annan.
Ja.
Anders. Ja. Jag vet inte om det är det objektivt bästa användningsområdet för hans tid, med tanke på att Han liksom förmodligen tjänar x antal tusen i månaden på det här jobbet, men man får ändå ge honom det.
Ja, alltså det handlar om principer. Kritisk støtte till Anders Lindberg. Felles front mot småborgerliga podcaster som har en ansatt till att klippa för sig.
Ja, Anders, när du lyssnar på det här, vi vet alla att när dagen kommer, kommer du förstöra oss eller vi förstöra dig. Men tills dess, jag respekterar att du klipper själv.
Ja, men det som får mig att vilja liksom gå in på Aftonbladet och
kommentar. Jeg tror vi først må utforske det her litt mer, for at nå klarer jeg ikke få bildet ut av hodet at han sitter på Aftonbladet-kontoret, er helt alene, klokken 3 på natten dagen før podcasten skal ut. og klippe ut diverse små host og vitser som ikke helt lander og sånn.
Olika etniska epitet.
Jo, det är han som måste. Det är han som måste klippa bort varje gång Lena Melin kallar Nooshi Dadgostar Iranhora.
Ja.
Ja, det är ju alltså censur av viktiga meningsutväxlingar. Jag har personligen aldrig klippt veck de många gångerna Albin har kallat Lee Andersson raseförräder.
Nej, det står jag för. De står jag för. Ja. Alltså jag håller på att kolla på deras liksom ledarskribenter. Det är ändå sjukt att de normalaste som liksom skriver ofta för Aftonbladet, det är Jonathan Unge som både är liksom centerpartist och liksom en kronisk fuck-up, och Jan Guillou.
Ja, alltså jag vet inte om jag var på väg att säga att Jonathan Unge har otroligt starka DN-vibbar. Jag vet inte om det bara är antisemitism.
Jag tror att det är lite antisemitism och också lite att jag tror att hans mamma skrev på DN i ungefär 100 år.
Nej, var inte hon på Expressen?
Ja, nu är det jag som är antisemit.
Ja, jag vet inte. Expressen är ju också en Bonnier-tidning.
Ja, nu, okej, okay, hela det här stycket måste bort.
Så, det är ju... Jo, hon har arbetat som journalist och krönikör på tidningen Expressen sedan 1973. Det är verkligen...
Nej, det är hans pappa som har jobbat på DN sedan 72.
Ja, det är ju extremt... extrema boomer-vibbar det här att vara liksom fast anställd journalist i 50 år.
Ja, det vi säger det här så menar vi inte det som något negativt. Det vi menar är Volodarski, anställ oss.
Ja, nej men typ så. Det är ju inte liksom... Det är ju inte dumt för dem.
Nej. Nu ska vi försöka ta oss tillbaka till Anders Lindberg och vad han nu har skrivit så kommer göra mig jättearg.
Ja, det är väl rimligt, för att medan vi planerade detta avsnittet så såg jag en rubrik på Aftonbladet som jag tänkte att nämner jag inte det här i podden så gör jag grovt tjänstefel. För det är nämligen så att Anders Lindbergs senaste ledare som kom ut
är den
för över en vecka sedan, men ändå är han senaste.
Ja, det var ju den näst göjaste titeln.
Ja. Den här har rubriken, och nu ska jag vara väldigt exakt när jag återger den här rubriken, för jag tycker att vi behöver inte vare sig ge Anders Lindberg eller lägga på Anders Lindberg någonting han inte har gjort. Så att jag vill förtydliga att rubriken här är ett citat. Och citatet är då: inte särskilt svårt att lära någon att döda. Och sen under, och det här vill jag också vara väldigt tydlig med, att underrubriken är inte ett citat, står det: det verkligt onämnbara är njutningen.
Alltså det, ja, nu om jag skulle liksom välja en större svensk dagstidning som skulle liksom bli en dödskult. Jag säger inte att jag hade sagt Aftonbladet sist, men jag hade nog inte sagt dem först heller.
Nej, det är lite otippat det här. Det här är ju hur som helst någon sorts bokrecension. Anders Lindberg har läst en bok som heter Striden, psykologi, konsten att döda och överleva. Skriven av major David Bergman.
Utgiven på studentlitteratur, vilket jag tycker säger allting man behöver veta om den boken.
Ja. Jag undrar lite vad det är för kurs den har tänkt att...
Ja, det är en bra fråga.
Användas till. Jag vet inte om jag vill veta i och för sig.
Nej, jag ser nu här att författaren är Fredrik Kalix, så jag är sympatiskt inställd till honom.
Ja, nej, men det första Anders Lindberg skriver är hans vänliga norrländska gör det nästan svårt att koppla orden till den verklighet han talar om. Så skriv ner det, kära lyssnare, ni som tar anteckningar varje vecka, att ingen norrlänning har någonsin dödat någon.
Ja, det är inte sant, men jag skulle säga väldigt få norrlänningar. När vi dödar så gör vi det med moralen på vår sida.
Detta är förresten icke den enaste boken David Bergman har skrivit.
Det förvånar mig inte. Vad har vi för andra titlar?
36 timer, kodenavn Aurora och 6 dagar är titlen på de 3 andra böckerna jag fant.
Är det romaner?
Ja.
Jävlar, vi måste få tag på dem.
Ja, väldigt stark typ techno-thriller aura av dem.
Ja, alltså Vildering-vibbarna är närvarande.
Ja, jag skulle till och säga det virker som om det är alltså Lars Vildering-böcker.
Ja, alltså jag har ju en hemsk förutsägelse här om att det är den sortens böcker som håller på att ta över från kriminalromanen som liksom den stora populärgenren i Sverige.
I ett dystopiskt Stockholm är det inte alls för avlägsen framtid. Får vi under 36 intensiva timmar följa Johanna Lindström, general och chef för Försvarsmaktens operativa verksamhet.
Ja, är ju förväxlad med Johanna Nordström.
Ja, nej, jag tror att skillnaden är...
Det är väldigt underhållande att se henne som general och chef för Försvarsmaktens operativa verksamhet.
Det verkar som att det handlar om att en vanlig helt svensk generals kamp mot pöbeln som är emot terrorlagstiftningar.
Mm.
Varför kan inte folk bara läsa bättre böcker?
Ja, alltså...
ibland undrar man.
Jag har brukt sommaren på att ligga i en hängeköje vid kysten av Norges tredje största insjö och läsa bok om IRA, också en sinnssyk gåmindang biografi av Mao.
Ja, men det låter ju som kvalitativ litteratur.
Ja, jag har suttit senaste veckan och läst om när liksom Jan Myrdal får en annan människas självmord att handla om honom.
Ja.
Jan Myrdal var nämnt i boken jag läste.
Bra.
Såklart. Vilken av dem?
Sinnssyke gåmindang biografin om Mao.
Ja, det hade ju varit underhåll. Alltså, det hade varit spännande om man hade nämnt sig i IRA-boken för att Jan Myrdal hade ett fåtal ämnen som han var väldigt intensivt intresserad av och skrev om hela tiden. Ett av dem var ju då Röda Khmererna. Och ett av dem får väl också sägas ha varit Kina. Ett av dem var tysk 1700-talsporr. Jag tror inte att IRA var med på den listan någonsin, vilket är lite förvånande på ett sätt.
Ja, jag tror han aldrig tog sig till brittiska öarna. Han blev deporterad därifrån på 50-talet en gång.
Ja.
Det verkar att alla andra av David Bergmans böcker handlar om typ hans dröm om militärdiktatur.
Ja. Ja, men det är ju härligt att vi har lite sådana uppbyggliga typer i Sverige. Det är det vi behöver i vår tid. Men vi läser vidare.
Ja.
Så hur går det till? Det korta och lite provocerande svaret är att det inte är särskilt svårt, säger han. Och det är vanliga människor, du eller jag, som är bäst och utbildat effektiva soldater. De överintresserade eller allmänt kantstötta blir mest i problem som militärer. Men hur lär man någon skjuta en annan människa? Det finns tre centrala mekanismer man använder då. Det första är distansering, enkelt uttryckt. Ju längre bort någon är, desto enklare är det att döda eller bruka våld mot den, säger han. Det handlar om upplevelse. Är någon nära ser du att det är en person och effekten av våldet. Avstånd blir både fysiskt och mentalt. Så framför drönarna helt enkelt. Det andra är en avindividualisering. Det plagget vi tar på oss heter ju uniform av en anledning. Jag blir en del i mängden helt enkelt. När vi tar på oss uniformen har det både ett disciplinärt syfte, men vi bygger också upp en kollektiv identitet, säger David Bergman.
Ja, det, men det stämmer nog. Det låter rimligt tycker jag.
Ja, allt så långt hörs bra ut och jag ser ingen potentiella problem med något av detta.
Vi använder efternamn, soldatnummer och titlar. Inte på grund av fåfänga, utan för att understryka att det jag gör i den här kontexten, det löjtnant Bergman gjorde i Bosnien och det privatpersonen David gör i hemmet är olika saker. Här gäller andra regler, säger han.
Jag har plötsligt ett par spörsmål om vad löjtnant Bergman gjorde i Bosnien.
Ja.
Ja, är det någon undangömd massaker som vi råkar titta fram här?
Den tredje delen handlar om att avhumanisera sin motståndare. Vi skjuter inte på riktiga människor när vi övar. Vi skjuter på ganska elaka och grovhuggna figurer just för att öva in att detta inte är att döda människor. Det är att nedkämpa, säger han.
Är det den enda grunden till att de inte skjuter på människor när de övar?
Ja. David Bergman kallar språket sanerande psykologiskt. Det skapar en alternativ etisk profil.
Alltså jag
tycker det är, alltså för att anknyta till vårt tidigare ämne, jag tycker det är lite synd att Moxnes inte sa det. Att han det han gjorde var inte alls så snatta, han bara följde en alternativ etisk profil.
Ja, tänker jag ju alltså han genomförde brillestötten som Solberg-regeringen fjernet.
Ja, exakt.
Specifikt för sig själv, men låt oss nu inte hänga oss upp i detaljer.
Nej. Genom att använda ord som nedkämpa, målväxla eller nå effekt i målet skapas både en juridisk och ordermässig ram som blir neutral. Man ska inte vara likgiltig. Det är inte det vi vill åt. Fast, ja. Vi vill fortfarande att människor ska ha en bra grundläggande moral. Alla du möter på slagfältet är inte fiender. Och när de gett upp så ska de behandlas humant, säger han. Det handlar inte om att ändra människors moral, utan om att skapa en parallell etisk struktur och lära soldater växla mellan dem.
Nej, man ska inte ändra människors moral. De ska bara lära sig att sidesätta den.
Ja.
Detta är en meningsfull distinktion, visst nog.
Jag önskar det fanns ett ord för det här att ha två olika etiska ramverk i hjärnan samtidigt och kunna växla mellan dem fritt.
Ja, sen så jag tror att nu är det kanske jag som blir vad den heter, men alltså jag tror att han har rätt. Det är antagligen så det funkar i stort sett alla.
Ja, ja, alltså jag betvivlar ju inte att det är så här de gör. Det är inte det jag vill åt. Stridens psykologi har snabbt blivit kurslitteratur även utanför den rent militära världen. Som i utbildningar av poliser och präster.
Präster?
Ja, jag har frågor.
Ja, alltså poliser har jag inte frågor. Jag har åsikter, men inte
har
frågor.
Kritik, ja.
Jo, men varför behövs... Var behövs att pesterna utvecklar en alternativ etisk ram? Och vet ni hur mycket jag måste kämpa för att få inte in ett osmakligt skämt om katolska kyrkan här då?
Ja. Det fanns litteratur på andra språk, men egentligen inget användbart. Efter att ha tjänstgjort både i Bosnien och Afghanistan och själv upplevt strid, ville han sätta ord på de erfarenheter och den kunskap han samlat.
Nok en gang, väldigt många spørsmål om vad han gjorde i Bosnien och Afghanistan.
Den bild han tecknar av människor som soldater är betydligt mer komplex än den vi oftast möter via media. Handlingen att döda är en intensiv upplevelse som kan ge njutning även för normala människor, skriver Bergman i boken.
Återigen, jag kan tänka mig att det här är rätt, men jag behöver fortfarande få veta mer om vad som hände i Bosnien innan jag kan fria honom för det här stycket.
Det där låter ju jätteprovocerande, men om vi funderar på det. Människan är inte så enkel, vi har ofta olika känslor i konflikt med varandra. Jag kan uppleva en skam eller skuld att jag tagit någon annans liv. Det är ju betryggande att han kan det. Samtidigt har jag uppfyllt min roll som soldat.
Nok en gång, vad gjorde han i Bosnien? Var i Bosnien var han? Var han på ett sådant tidspunkt i en mindre by helt öst i Republika Srpska?
Var han där i sin roll som anställd av svenska försvarsmakten, eller var det här någon sorts frivillig grej?
Var det här någonting David gjorde?
Var det David liknande Bergman, eller ja, nu kan jag ingen rolig serbiska.
Nej. Just att inse hur komplext det är blir en nyckel för att förstå stridens psykologi. De verktyg David Bergman talar om är oerhört kraftfulla. I händerna på en öppen och demokratisk stat som Sverige kombineras de med en lång tradition av etisk och juridisk utbildning och gränssättande. Vad säger folkrätten? Vad får du som soldat absolut inte göra om någon säger åt dig?
Hvor lang är egentligen den traditionen av etisk och juridisk utdanning?
Oklart.
För det att Sverige har begått över genomsnittligt antal krigsförbrytelser.
Jag antar att detta är efter efter att vi slutade gå i krig under vårt eget namn.
Ja. Ah.
Jag kan inte tänka mig att liksom Gustav den andra Adolfs etiska soldatutbildning var så där överdrivet utförlig.
Vad tror du att folkrätten kan ha några invändningar om att tvinga tyska bönder till att dricka diarré?
Gustav den andra Adolf var i själva verket den första Gonzaloisten.
Jag känner att vi börjar det här.
Sverige under stormaktstiden var en progressiv historisk kraft.
Ja, men det var vi. Det tänkte jag.
Det tror jag Jan Myrdal hade kunnat skriva under på i och för sig.
Ja. Ja, han menar att både Gustav Vasa och kuppen mot Gustav den fjärde Adolf var progressiva krafter, så Gustav den andra Adolf kan han nog gå med på också.
Ja. Om man har tid mellan sina kopparstick.
Ja. Jag håller på att läsa lite småläsare i en annan intervju av David Bergman. Jag undrar hur mycket hans behov av att liksom sätta ord på det här. För alltså, jag tror inte han, det är kul och lätt, det är därför jag gör det, att trallera över folk. Men jag tror väl egentligen han har rätt i saker det mesta han skriver. Men jag undrar hur mycket hans behov av att sätta ord på det är för att, som han säger själv, han kommer från liksom en lång tradition av religiösa vapenvägrare.
Spännande, han är den sortens norrlänning.
Ja, jag gissar. Det framgår inte, men alltså, om både hans pappa och farfar vapenvägrare av religiösa skäl, så gissar jag väl någon sorts frireligiös.
Ja. I Butcha i Ukraina har vi sett hur ryska soldater begått fasansfulla övergrepp mot civila försvarslösa människor. Men före den militära utbildningen var soldaterna också vanliga unga killar. Där har man använt de här krafterna ur det mest mörka perspektiv man kan tänka sig. Den ryska armén har en organisationskultur som kallas farfarslära. Det är som Jan Guillous ondskan med kamratuppfostran, med våld, hot, misshandel och den starkes rätt, skriver David Bergman. Övergreppen mot civila och den totala bristen på respekt för människoliv är ingrodd i de ryska väpnade styrkorna. Det är inga snedsteg, det är så här Ryssland för krig. Om man behandlar varandra som skit inom organisationen så kommer du inte att behandla någon väl utanför den, säger David Bergman. Ryssland visar hur mycket som kan gå fel. Svaret är att själv, ända från högsta ledningen, vara kristallklar med normer och värderingar. David Bergman vänder sig exempelvis mot när ryska soldater kallas orcher i väst. Det är avhumaniserande och leder fel. Nu får du för fan bestämma dig. Vill du att vi ska avhumanisera fienden eller inte?
Ja, nej, men så här, det han verkar vilja är väl att vi ska vara medvetna om vad vi gör.
Samtidigt som man riskerar att underskatta en kompetent motståndare. Det mesta tyder på att ett nytt kallt krig redan har börjat. För att förstå vår tid, våra institutioner och vårt samhälle behöver vi förstå både kriget och de människor som tvingas utkämpa det. Stridens psykologi är ett fönster in i en värld där de allra flesta av oss förstår väldigt lite av, men som vi behöver prata mycket mer om. David Bergman har skrivit en nödvändig bok.
Ja, nej, men det håller jag med om egentligen. Alltså, kanske för ett annat perspektiv, men vi behöver prata mer om krig och dess konsekvenser och vad det faktiskt innebär.
Ja, ja, absolut.
Alltså, om inte annat, för att få slut på, för alltså, nu tänker jag ändå ta Bergman i försvar lite grann här. Jag tar hellre en av honom än en av alla liberala och konservativa krigsrunkare.
Ja, ja, ja. Alltså, jag vill ju hellre att han sköter militärutbildningen än att Lars Wildering gör det.
Ja, om inte annat, för då kommer vi bränna hela försvarsbudgeten på krypto och guld.
Ja.
Jo, nej, jag är enig att det är nödvändigt att snacka mer om. Det är bara också nödvändigt att snacka mer om vad David Bergman gjorde i Bosnien.
Ja, jag känner att han behöver svara lite på det.
Jo.
Ja, också det, kan lägga i det, också det här han säger, och vad David gör hemma. Vad gör han hemma?
Väl, alltså tydligvis något helt annat än det han gjorde i Bosnien, som är utgångspunkt, tänker jag positivt.
Ja, men om man tänker att det han gjorde i Bosnien var typ, ja, det FN gjorde i Bosnien var väl att kolla på.
Ja, ungefär.
Så det han gör sen, hemma, det är att bekämpa serbiska och kroatiska fascister.
Ja.
Är det mycket serbiska och kroatiska fascister i Norrland?
Alltså, nu är det här inte Jumbo här i Östersund. Max, såg vi så många när vi var där?
Nej, det vill jag inte påstå.
Eller, nej, han har flyttat till Enköping nu och där kan jag absolut tänka mig att det finns...
Nej, men då väntar jag bara på Gunther sitt kart över ett balkaniserat Sverige.
Ja, alltså jag är alltid lite besviken över att vi inte får Günthers stora Sverigepost.
Ja, någon gång ska det väl bli...
Ja, men det är ju för det där fremdeles pröver att bli medlem av NATO. Visst det bara ger upp så kommer det säkert en Günther-post.
Ja.
Ja, nej, men det är ju också värt att påpeka att liksom Anders Lindberg som liksom understryker att vi behöver tala om krigets effekt på den mänskliga psykologin också visade sig ha absolut noll ryggrad i NATO-frågan, så att
ja, nej, så att han ska liksom, att han är utsedd att vara talesperson för socialdemokratin och arbetarrörelsen i svensk media säger väl det mesta man behöver veta om båda de institutionerna.
Lite så. Återigen ett land av kontraster.
Ja.
Det var väl egentligen det jag hade för denna veckan.
Ja, om vi känner att vi har tid så vill jag göra ett snabbt nedstamp i hur utvecklar sig i finska presidentvalet.
Ja, men det skulle vi kunna göra.
Ja, och varför det ser ut att bli jättefrustrerande.
Ja.
Ja, men ja, Sauli Niinistö får inte ställa upp på en mandatperiod till.
Nej, vilket väl är tur med tanke på hur det sista valet såg ut.
Ja, precis. Chansen är att han hade fått liksom 102% i första omgången.
Ja, jag vet inte vilken liknelse man ska dra, men man skulle kunna säga antingen att det valet hade Kekkonen-vibbar eller att det hade Putin-vibbar.
Ja.
Ja, jag ser på valkartet här nu och flest stämmer i var enstaka kommun.
Ja, och det är ju i sig imponerande att det inte var någonstans i liksom Österbotten som röstade på den helt chanslösa SFP-kandidaten.
Ja, men här, nu, det valet att ersätta honom, första omgången är januari 2024.
Det är spännande det där att de håller presidentval mitt i vintern.
Ja, jag tänker att det är för att driva ner, alltså det här är en komplott mot Centerpartiet. Att se till att de inte får tillbaka presidentposten genom att driva ner valdeltagandet i deras gamla starka fästen i Nordfinland.
Just det.
Men det finns väl egentligen, nu har det börjat komma ut lite kandidater. Varav typ alla har ändå hyfsat stor profil.
Mm.
Vi kan börja med den roliga Catgirl Jallis Harkimo som kom.
Ja.
Jag tänker att det är två göja kandidater här, med mindre vi ser på olika listor.
Jo, precis, men jag ska spara en av dem.
Ja.
Ingen av våra undersökningarna än verkar vara värt allt för mycket, men...
Nej, men det är ju så.
Jo, precis. Finnarna verkar bestämma sig typ en vecka innan och då går lite på magkänsla. Men Jallis har vi pratat om förut.
Ja, och han har väl dessutom typ noll chans.
Jo, nej, det kommer inte gå. Det är bara att Jallis... Det
är ett par tusen helt sinnessjuka villaägare i Esbo som gillar honom. I övrigt så har han inget stöd i landet.
Nej men Jallis Harkimo måste...
1% i en meningsmåling Yle bestilte i maj.
Ja, och det känns väl ganska rimligt. Men Jallis måste vara här, för Jallis måste se till att folk pratar om Jallis, annars kan inte Jallis få erektion.
Nej.
Sen så har vi den tråkigaste kandidaten. Centralbankens president, ordförande, whatever, och centerpartisten Olli Rehn.
Som väl också var, ja precis, han var Finlands EU-kommissionär i massa år.
Ja, ifall finska liksom, presidentsystemet hade funkat som jag tror att de hade tänkt det när de fattade ihop det, då borde han vinna.
Han
har mellomnavnet Olli Ilmari Rehn. Jeg klarer ikke helt plassere det, men jeg føler at Ilmari er et eller annet i tolken.
Ja, nej, men Ilmarinen er jo en figur i Kalevala.
Ja,
det følger jo at han...
Det er kanskje der jeg har det fra, for det at... 90% av Silmarillion er bare en blanding av diverse norrøne myter og Kalevala.
Ja.
Ilmarin er også en grej i Lord of the Rings. Men det tycker jag känns passande att den ena, att vi har en...
det är Star Wars mot Ringens Herre.
Ja, precis. ja, nej men så här... Han ligger ganska bra till. Får 15% i vissa opinionsundersökningar. Jättetråkig, säkert kompetent. Kommer säkert överens med alla människor som har rimliga åsikter. Alltså inte oss.
Ja, men det är väl det där klassiska. Att, visst, han är säkert en väldigt kompetent politiker. Men vad använder han den kompetensen för?
Ja, selvfølgelig. Ilmarin er slottet til Manwë og Arda. At jeg kunne glemme det også. uppenbart.
Ja, ja, såklart.
Ja, vi kommer att prata om det här efter avsnittet.
Ja. Sen så, vilket jag tycker var fruktansvärt kul om han vann, mest för att det hade, alltså inte finnarnas skull, men annars. Hallau.
Olle Rehn snakker finsk, tysk, engelsk, fransk, svensk og litt russisk, polsk og ungarsk.
Varför då?
Ja, vad gjorde han på 90-talet?
Ja, vad gjorde han på? Ja, han var en sorts apparatchik inom liksom fin centerungdom.
Ja. Och hade ett eller annat ja, ledet den finska delegationen till parlamentarikerförsamlingen till Europarådet.
Ja. Samla sig på frimärken.
Ja, virker som en sån type.
Ja. Yes.
Nej, men Jussi Hallaho behöver vi väl inte introducera närmare. Vi vet vem han är.
Ja, vi vet vem han är. Vi vet att han är typ nazist. Vi vet också att han är talman för
ja.
Finska riksdagen.
En fullständig sinnssyk frisyre. Bara barber väck allt. Slag är tappt.
Ja. Ja, jo, när du säger det, han, alltså, hans hår är ju spännande.
Det är ju tråkigt när dåliga saker händer med bra hårfästen.
Ja, ja, men han senast i media för att hans efterträdare som partiledare spenderade hela 10-talet med att skriva rasistiska saker i kommentarerna på hans blogg.
Blogg där han då skrev rasistiska saker.
Jo, precis. Ja, ja, ja. Media har inte förtällt om blogginläggen också var rasistiska, men vi väljer att tro det.
Ja, alltså det är väl en sån grej som att bara man skriver Jussi Hallahos blogg så fattar alla finländare vad det är man pratar om.
Jo, jag tänker alltså om... Ja, det är lite underförstått. Sen, den kandidaten som jag...
Alltså, han har också varit efterforskat för... Alltså... hatytringer baserat på ting han har skrivit på bloggen sen.
Mm.
Ja.
Den 19 april 2022 efter att den tyska förbundsdagsmedlemmen Tino Chrupalla från det högerpopulistiska AFD uttalade stöd för förbundskansler Olaf Scholz beslut att inte skicka vapen till Ukraina och krävde ett slut på sanktioner mot Ryssland och att man inledde fredsförhandlingar, så svarade Hallaho på tyska: jag finner det omöjligt att förstå hur ett nationalistiskt parti kan stödja eller rättfärdiga imperialism. Nu ska vi se här.
Ja, nej, men det.
Men vi har väl... ja, men sen har vi ju en annan finsk gubbe vi har pratat för mycket om i den här podden.
Ja, men vi ska spara den finska gubben.
Okej. Okay.
Ja, sen, vi har två skedliga kandidater till för vi får det så här.
Ja, precis. Sen, gubben... Ja, okej, okay, det är bara finska gubbar all the way down här, men...
Det är ju så.
Då har vi pratat lite mer om, lite mindre om förut. Sanna Marins utrikesminister och... miljöpartisten Pekka Haavisto, som verkar väl vara favorit, som jag önskar. I ett rimligt val hade det varit han jag störde mig mest på. För han tillhör den pragmatiska, liberala falangen av finska miljöpartiet.
Ja.
Och var väl typ...
Ja, falangistfalangen.
Ja, men lite så.
Jag inser att jag har brukt den samma vitsen som cirka varje gång en av dere nevner högerfalangen i ett parti.
Ja, nej, men det, jag tycker det är rimligt.
Också tredje gången han ställer som presidentkandidat.
Ja, jo, fast nu har han ju, nu eftersom han har fört in Finland i NATO, så har han ju kunnat visa för finska befolkningen att trots att han är miljöpartist så är han inte bög. Så nu går det ganska bra för honom.
Mest även
för
att om han... det är värt att påpeka
att han är
han de facto är bög.
Ja. Oj, jävlar. Förlåt, Haavisto. Förlåt, din make Antonio Flores.
Ja, de har varit samman sedan 1997 när de möttes i en nattklubb i Bogotá.
Ja, men det är ett liv.
Ja, alltså till skillnad från andra nordiska politiker med män som de hämtat hit från Latinamerika, så verkar Nexar Antorio Flores vara helt normal och inte hittat på att han är släkt med en president.
Och inte mytoman, ja nej.
Nej, jag känner att jag ångrar mitt skämt lite grann just nu, men nu är det sagt, nu är det bara att köra. Men han är antagligen Finlands nästa president, I guess. Om han
det
inte
är väl en rimlighet, ja.
Ja, om han inte får spö av någon som jag känner säkert kanske inte alls är hemsk, men som gör mig arg att läsa om.
Att han kommer på tal, ja.
Mika Altola, ordförande för Finska utrikesinstitutet, vars grej verkar vara att typ säga Ryssland dåligt, vilket är sant, men som jag inte tycker man ska kunna ha en karriär på.
Ja, nej men alltså det är ju...
Også det att finner som är väldigt upptatt av Ryssland dåligt har inte ens skulle ha en del andra sinnssyke meninger.
Ja, men det är ju det som är problemet. Alltså att oavsett liksom hur dåligt Ryssland är, och det tänker jag verkligen inte sticka under stolen med, så är ju liksom människor som gillar att om och om igen upprepa hur dåligt Ryssland är, gör ju i regel det ifrån en politisk vinkel som inte är supersympatisk.
Ja, plus att de mente detsamma när Ryssland var bra från 22 till 91.
Han, förra året så ville han bara ställa upp om alla andra kandidater var pro-ryska. Nu, sen ställde han...
Det är en spännande världsåskådning det, att tänka sig att det finns en möjlighet att ha ett finskt presidentval där alla kandidater är pro-ryska.
Ja, det har jag aldrig inträffat någon gång.
Nej, men återigen, det var ju när Ryssland var bra.
Yes.
Vilket nu är poddens officiella hållning.
Jo, vi har
efterlyst okritiskt stöd till Leonid Brezhnev.
Precis.
Vi stöttar självklart bägge sidor under Kina-Sovjet-splitten.
Ja.
Ja,
det är ju en klassisk svensk strategi. Vi har ju en lång tradition av att ge ekonomiskt stöd till bägge sidor i olika asiatiska konflikter.
Ja, och alltså när det gäller den så korta gränskrigen mellan Kina och Sovjet, så hoppas vi bara att bägge sidor hade det göj.
Ja.
Ja, trots det så ställde han sig upp till val typ ett år senare. Ligger väl på en andra plats i opinionsundersökningarna.
Ja.
Men alltså, vad har han gjort? Det ser ut som att faktiskt bara ensam har gjort det här och säga att Ryssland är dålig. Det ser ut som att han har någon som helst koppling till politik för detta.
Nej, men alltså han har fått vara på tv mycket sen ryska invasionen. Skrivit några böcker och nu... Jo, alltså det känns... Alltså, jag säger inte att han är CIA. Jag säger inte det, men...
Han är för övrigt också docent i statsvetenskap, vilket i sig borde diskvalificera en från att hålla politiskt ämbete.
Ja.
Direktör för tänketanken Utrikespolitiska institutet, som definitivt är en CIA-front.
Det måste man ju utgå ifrån.
Sen så, innan vi går vidare till gubben som vi alla vill prata om, ska vi gå igenom de möjliga kandidaterna. Sanna Marin, som upprepade gånger säger nej, jag vill inte, sluta fråga.
Men ändå är med på den här listan av någon anledning.
Ja, precis. Alexander Stubb, som också typ någon frågade en gång, tänker ställa upp till val. Ja, alltså ifall partiet ber mig, I guess. Och nu, så, ja. nu måste han vara på listan.
Ja, men det låter ju som att han kommer att ställa upp snart när han säger så.
Ja.
Det är i alla fall all min erfarenhet från svensk politik.
Precis. Sen nuvarande EU-kommissionärerna och socialdemokraten Juppa Urpilainen.
Ja, var inte hon? Nej, hon var partiledare en kort period, så var det.
Ja, var det vice statsminister och finansminister. Och... Men så typ sosse mot... Sosse-motsvarigheten till han Rena.
Ja, men ungefär.
Och sen så kandidaten som jag konstaterar att vi måste stödja. Vi har som inget annat val i frågan.
Nej, såklart.
Såklart inte.
Okritiskt stöd återigen till Paavo Väyrynen.
Ja, som ställer upp till val femte gången.
Skam den som ger sig.
Vilket parti denna gången?
Ja, alltså han är ju fort... Hans... Jag antar att han liksom... Han är, sjukhandrörelsen har upplösts.
Ja, Medborgarpartiet har också
upplöst. Jag tror ju... Han är ju inte med i Centerpartiet längre. Så jag antar självständig.
Alltså jag utgår ju ifrån att Olli Rehn kommer att ställa upp som Centerpartiets kandidat samtidigt.
Ja, nej, han kommer också ställa upp som självständig.
Okej. Ja, nej, alltså jag antar att det finska Centerpartiet håller sig jävligt lågt just nu.
Ja, Pekka Haavisto kommer också ställa upp som självständig. Återigen för att... alltså för att komma undan. Ja, nu kan jag inte göra det här, den här homofob-grejen längre. Helvete. men för att, alltså, för
jag har förstört allt för Albin.
Ja. Jag måste se. Kommer någon ställa upp under partiet?
Harkimo. Ja.
Jo, precis. Harkimo och Halaao.
Ja, förmodligen han också.
Ja, nej, men det blir kritiskt stöd för till Paavo Väyrynen. Alltså kanske inte, alltså inte så mycket fanns åsikter som bara för alltså, mot hela det finska politiska etablissemanget.
Ja, det är väl ungefär därför alla som stödjer honom.
Ja.
Jag vet inte om det finns någon människa som faktiskt liksom står bakom allt det han säger.
Jag skulle säga att jag väntar på att Vänsterförbundet ställer upp någon. Sen inte, nej, det gör jag inte. Jag tror inte de skulle ställa upp någon som inte jag hade gjort mig arg.
Åt det hållet finns bara smärta, ja. Det tror jag inte vi ska hålla. Vi ska sätta något hopp till.
Nej.
Och om de nominerar en kandidat så kommer den ju få typ 3%.
Ja, vilket för sig alltså, ingen som inte är nazist eller liksom aktiv CIA-agent kommer få mer än 3%.
Nej, men det är ju... Ja, Merja Kyllönen som var vänsterns kandidat förra gången fick 3,01%. Så det var inte en...
Det är ändå 0,1% mer än vad jag trodde de skulle fått.
Jag vet ingenting om henne, men å andra sidan vet jag heller ingenting om typ hälften av kandidaterna i det presidentvalet.
Jag tänker att det hade varit gøy om Vänsterförbundet stilte med Paavo Arhinmäki som också har haft sin egen lilla skandal i sommar.
Ja, men det är ju den är ju lite parallell med Moxnes-grejen.
Vad har han gjort då?
Han har sprayat graffiti i en järnvägstunnel.
Ja, men det ja, har han gjort det nyligen?
Ja, typ i maj tror jag.
Ja, i en ålder av 46 år.
Jo, jag skulle säga att det är lite...
Som tidigare minister.
Och vice borgmästare i Helsingfors. Alltså sittande när han gjorde detta.
Vänt, nå?
Ja.
ja. Gör det ju ändå göjre.
Ja, nej men det... Skulle nog kunna sträcka mig att du säger okritiskt stöd.
Ja.
Jo, alltså det här att han var 46 år när han gjorde det, det är lite... Ja.
Ja.
Men allt annat är ju förmildrande omständigheter, så är det.
Ja,
så då har vi vår officiella linje. Vi stöttar Väyrynen med mindre Paavo Arhinmäki ställer.
Arhinmäki är för övrigt tydligen också AIK-supporter.
Är det bra eller dåligt? Jag vet ingenting om.
Alltså AIK är väl liksom återigen ett land av kontraster. Det är väl liksom det Stockholmslag som har minst tydlig klassprofil.
Intressant för jag ser här att det är en förkortelse för allmänna idrottsklubben.
Ja, men det är ju allmän i betydelsen att de håller på med mer än en sport.
Ah, okej.
Okay. Inte att liksom allmänheten är inblandad på något vänster. Men ska vi avrunda där?
Det låter, tycker jag.
Vi har gått över timmen en liten bit, men inte allt för mycket. Men vi hörs nästa vecka, ni som lyssnar. Och ni som lyssnar har ju då lyssnat på Bröder Folkens podd. Det första avsnittet i vad jag lite skevt tänker kalla den andra säsongen.
Jag har väl sagt att säsong 1 är från uppstarten och till den första sommarferien och så i fjor höst var säsong 2 och att nå sedan nyttår har vi haft säsong 3 och att detta blir säsong 4.
Det är jättebra för nu har tre separata linjer om var säsongerna går, för jag tänkte att säsong 1 var som du sa Grime från uppstarten till första sommaren, säsong 2 var från hösten till den här det här sommarlovet och nu börjar säsong 3. Det är det här vi splittras över.
Ja, nej, men vi kan ju säga att om du som lyssnare har någon tanke på hur säsongsindelningen ska se ut,
så är det minst lika god som våra tankar.
Ja.
Ja, jag är väldigt intresserad i att höra det, hvis du klarar att komma fram till mer än 4 säsonger.
Ja, men det är väl att man gör någon sorts brytning när Ryssland invaderar Ukraina. Kanske. Men ja, ni som lyssnar har lyssnat på Brödrafolkens podd. Ni kan hitta oss på den extremt sklerotiska döende plattformen som numera heter X.
Ja, nu det tänker vi inte erkänna. Vi finns på Twitter. Hittar inte du till Twitter då, för att du tänker kalla det någonting annat, då är det ditt problem.
Det kan vara en bra linje att hålla. Jag blir ju...
Ja,
Alltså, Battlestar Galactica säsong 4-vibbarna blir ju bara starkare och starkare för varje dag.
Det är möjligt vi också snart finns på Blue Sky.
Ja, det är också en splittningsfråga. Blue Sky måste jobba på att bli lite mindre töntig innan jag finns där.
Ja, nej, men det kan jag skriva under på.
Ja, alltså jag checkar det. Blue Sky kanske är en gång annan dag sammanlignat med att checka Twitter 3-4 gånger på dagen. Det är en mangel på underhållande karaktärer där.
Ja, men det är ju det som är problemet med alla de nya plattformarna.
Ja.
Någonstans. Vi får börja med Truth Social helt enkelt.
Ja, men Truth Social har ju heller inte varken Gunther eller Varg.
Nej, det är sant. Och, det är ju alltså, mer liksom...
Det är huvudsakligt det jag brukar Twitter för.
Ja, nej, men Truth Social är ju mer liksom en underhållande karaktär som hela plattformen är byggd kring. Men ja... Följ oss där om du känner att det är en plattform som du fortfarande vill använda. Vi kommer eventuellt komma någon annanstans också, men det är oklart. Vi kommer förhoppningsvis ha lite fler avsnitt med liksom faktiskt innehåll utöver att vi skriker glåpord åt diverse journalister. Så att om det är någonting ni är intresserade av, så häng kvar och eventuellt rekommendera podden till en vän eller fiende, det väljer ni själva.
Ja.
Jag har funnit 2 valgquizzer för Bergen. Jag kommer till att tvinga dig till att ta.
Jo, men jag tror att jag tror att jag tagit en av dem och postat den i
ja,
chatten.
Det... Har du väl gjort på ett tidspunkt? Du fick 77% rött, 76% Bergen Arbeiderparti, 75% SV.
Ja, men det tycker jag känns, det är ungefär så jag vill vara.
Ja, precis. Som Lasse Holm sa när han kom femma i Eurovision, det är där vi vill ligga. Ja, men tack för oss för denna veckan. Ha det så bra allihop.
Ha det.
Ha det.
Solglasögon kan jag vara mig själv. Allting blir så vackert genom mina solglasögon. Ljuset alltid gult. Allting känns så riktigt bakom. Träffa en brud som jobbar på hotell. Hon sa du kan väl följa med mig hem ikväll. Jag hade ett par mörka. Hon hade vackra ögon, de var stora och gröna. Hon satt och tätt till mig, hennes bröst var sköna. Så vi slank i väg. Men sen på hennes rum då sa hon: vadå? Tänker väl ändå inte ha dem på. Är du rädd för mig eller? Men jag lät dem sitta kvar, hon var så härligt blå. Visade sig att det gick bra ändå. Ville inte ta av mig dem. Bakom mina solglasögon kan jag vara mig själv. Allting blir så vackert genom mina aldrig bli något.